Det här är en podd från Svenska Yle.
Etiopien, Afrikas näst största land om man ser till antalet invånare, så står inför en enorm svältkatastrof samtidigt som det pågår brutala strider mellan olika grupper i norra delen av landet. Och dessutom så kämpar Etiopien, precis som resten av världen, för att hålla en coronaepidemi under kontroll. Och mitt i allt det här så hölls det ett val. Jag har med mig Liselott Lindström här, korrespondent i Afrika. Du är i Etiopien. Hur var liksom folks attityder att gå till val där i det här läget?
Många var ju väldigt, väldigt ivriga för att få rösta, för att det här valet har skjutits upp redan två gånger och det här har kallats Etiopiens första demokratiska val på flera årtionden. Så det var långa köer till röstningsställena igår. Samtidigt uppe i Tigray, där det pågår ett krig, så fick folk inte rösta och där kallar man det här valet för ett skenval och för skitsnack, som en som jag intervjuade sa.
Du lyssnar alltså på Nyhetspodden med mig, Thomas Selén, och alltså Liselott Lindström på plats i Etiopien. Och jag måste säga att det känns lite trist att tala om ett afrikanskt land och liksom bara snacka krig och elände, för det är en sån här rätt etablerad stereotyp. Men det är ju ett faktum att Etiopien har det inte lätt just nu. Det kom nyligen varningar från FNs håll om att delar av Etiopien, mestadels i Tigray i landets norra del, nu är alltså drabbat av svält. Man har varnat för det här, att det här kan bli realitet tidigare redan, men nu verkar det som att det faktiskt är så. Och Liselott, du kom ju tillbaka från den här Tigray-regionen ganska nyligen. Hur ser det egentligen ut där? Kan du beskriva?
Jag kom tillbaka i söndags efter att ha varit där i några dagar, och det är ju ett krigsområde. Där är mycket soldater. Reser man utanför huvudstaden Mekelle hör man nästan var som helst ljud av tungt artilleri. Människor, vi besökte sjukhuset där det fanns människor som hade varit med om alldeles fruktansvärda saker. Vi intervjuade en man som hade förlorat hela sin familj i en massaker. Och det här är liksom sånt som vi hade tillgång till. Det finns stora områden av Tigray dit det inte går att komma. För att man kan ju inte komma förbi checkpoints och så här om armén väljer att blockera vägen. Och samtidigt de som lyckas ta sig till huvudstaden, till sjukhuset, är de som har tur. Det finns väldigt många som inte har tur. Och Tigray är ett fattigt område från början. Så här halv ökenområde där man brukar jorden med väldigt traditionella metoder. Det finns väldigt få bilar och fordon. Så om det liksom är så att man har skadats eller någonting, så det är väldigt svårt att få hjälp helt enkelt. Vi intervjuade till exempel en pappa som hade gått i 3 dagar med sin skadade dotter för att komma till sjukhuset. De hade ändå klarat sig fram och hon är på bättringsvägen. Men realiteten är väldigt grym.
Jag har sett beskrivningar som säger att det är typ en katastrof av bibliska proportioner. Dels så hade de ju förra året problem med liksom stora insektsvärmar, och sen till det kom kriget och sen då hela den här svältsituationen. Märker man av den här liksom svältbiten på något sätt i området?
När man tänker svält, så tänker man säkert på den där ikoniska bilden från Etiopiens stora hungersnöd 1984 med den här barnet och gamen. Men svält ser ju sällan egentligen ut så, utan det handlar ju om, det är ju en långsam process. Det är ju inte så där att plötsligt är alla undernärda och jättetunna, utan det går långsamt. Men jättemånga som vi pratar med där sa att de har ingen mat, de har inget sätt att få någon mat. Där finns, alltså, de delar förstås ut mat, en del hjälporganisationer, men de når egentligen främst bara de här större urbana centren så att säga, som nu inte stora städer alls, utan små, sådana, liksom små städer där sker den här matutdelningen. Men många människor har inte tillgång eller möjlighet att ta sig till de ställena för att få mat. Och det som är viktigt att understryka här är att det här är ju en svältkatastrof orsakad av människan, och det finns tecken på att etiopiska och eritreanska, speciellt kanske då de eritreanska soldaterna där, med vilje försöker orsaka det här genom att till exempel hindra bönder från att bruka jorden. Vi talade med människor som sa att de hade blivit förbjudna att bruka jorden. De hade fått benen avskurna på sina arbetsdjur, vilket gjorde att de inte kunde plöja. Och sen de här soldaterna hade dessutom plundrat ofta allt som fanns av värde och som gick att äta. Och vi besökte också en sån här fruktträdgård där 400 familjer var beroende av den fruktträdgården för sitt leverne. Och när vi pratar om familjer i de här områdena så är de ju ofta väldigt stora. Det kan handla om 10-15 personer, så 400 gånger 10-15 människor som drabbades. Och det som hade hänt där var alltså att eritreanska soldaterna hade kommit. De hade huggit ner fruktträd, de hade stulit eller förstört körden, vilket gjorde att de här människorna inte hade då någonting att äta, och nu måste de försiktigt försöka börja odla den på nytt. När vi var där så hade soldaterna lämnat det området för 2 veckor sedan, så nu hade de först försökt komma igång med att plantera nya träd och försöka rädda det som räddas kunde, men ja, det tar ganska länge för en fruktträd börjar bära frukt, så det har långtgående konsekvenser.
Ja, alltså FN-rapporten som gjordes om just den här liksom situationen, så talade omkring 2,5 miljoner människor totalt då, som befinner sig i det som de kallar för fas 5 och 4. Och det är alltså beteckningar liksom på krisnivåer, när fas 5 i princip är en fullskalig katastrof, och det var runt 350 000 personer som var i det läget. Men man undvek ordet svält, alltså på grund av politiska orsaker. Och jag menar, landets premiärminister Abiy Ahmed säger att det inte är någon hungersnöd. Är det liksom ett politiskt drag, eller är det liksom någonting mer bakom det här?
Det är nog ett politiskt drag. Här är ord väldigt, väldigt känsliga i den här kontexten och i det här landet. Etiopien är ett väldigt, väldigt komplext land som jag inte på något sätt hävdar att jag förstår liksom så bra som jag skulle önska. Men till exempel, varför de undviker ordet svält, så kanske ett exempel var nu här i helgen, så Finlands utrikesminister Pekka Haavisto fick enorm kritik här från utrikesministeriet på grund av sitt ordval, när han hade kallat det som pågår i Tigray för ett eventuellt folkmord, och det var röd flagga för myndigheterna här. De kallade honom för kolonialist, liksom självgod, hallucinerande. Det visar liksom hur känsligt det är. Så att kalla det där för svält kan hindra organisationer från att få tillgång till de här människorna som behöver hjälp. Så därför är man väldigt försiktig med vilka ord man tar i sin mun när det gäller den här krisen.
Men om man nu ska backa lite, bara för att det här liksom krisen som pågår nu, det är ingenting som uppstod över en vecka eller en månad, utan det har ju pågått en längre tid, och hela situationen är ju en länge pågående konflikt. Vill du berätta i så korta ordalag det nu går att berätta om en sån här konflikt, om ungefär vad det är som händer där uppe i Tigray?
Absolut. Tidigare har ju Etiopien haft liksom ett maktparti som heter TPLF, som är Tigray People's Liberation Front, som styrde Etiopien väldigt länge, och de kom till makten efter att de störtade Etiopiens kommunistiska regim. Och det är liksom att de, så att säga, befriade Etiopien från kommunismen var någonting som de red på väldigt länge, och sen blev det liksom ganska diktatoriska fasoner, så att säga. TPLF har anklagats för grymma människorättsbrott under deras tid vid makten, så fängslades oppositionen, journalister sattes i fängelse, Etiopien var riktigt i botten på pressfrihetsskalan, och det som är kännetecknande för Etiopien är att det här är en federation med olika delstater som har olika, och de är ganska, ganska tydligt uppdelade enligt olika etniciteter, så i Tigray bor tigrinerna, och det väckte förstås väldigt mycket ont blod i andra delar av Etiopien att det var tigrinerna som styrde hela landet, eftersom de ändå bara är 6% av Etiopiens befolkning. Det är ändå den tredje största etniska gruppen. Sen om vi fast forward till 2015-16 började bli liksom protester, storskaliga protester mot regimen. Och då var det så att det var oromofolket, som är Etiopiens största etniska grupp, som satt igång de här protesterna. Och det blev massiva protester över hela Etiopien. Och det ledde till slut till att Abiy Ahmed istället tillsattes som premiärminister. Och det var slutet för TPLF vid makten då. Och han kommer alltså från oromofolket. Men Abiy Ahmed tillsattes ju då av parlamentet, så han är inte folkvald. Utan det var parlamentet som tillsatte honom. Men han började sen väldigt snabbt, i snabb takt, och införa reformer. Släppte politiska fångar, bjöd in oppositionen till förhandlingsbordet. Etiopien klättrade snabbt på pressfrihetsindexskalan. Och det sågs liksom Många var väldigt positiva till Etiopiens framtid och man såg att nu kan det gå mot demokrati och bättre tider. Och sen år 2019 så tilldelades han ju Nobels fredspris för sitt fredsavtal med Eritrea som gränsar då där till Tigray i norr. Och TPLF och Eritrea är ärkefiender. De, vad heter det då, när TPLF var vid makten här i Etiopien så fördes det ju ett krig mot Eritrea. Och det var länge liksom en så att säga frusen konflikt där uppe i norr. Gränsen var stängd, det gick inte att resa mellan Etiopien och Eritrea före då Abiy Ahmeds fredsavtal. Sen om vi spolar lite framåt till förra november när det här kriget började, så då var det TPLF som attackerade en federal armébas. Och det var det som var liksom gnistan som satt igång den här konflikten. Det som Abiy Ahmed är ute efter är att få fast de människorna som satt vid makten som hör till TPLF då före han tillträdde och ställa dem till svars för de människorättsbrott som begicks då. Och han trodde ju att det här skulle vara en snabb operation över på några dagar. Men vad analytiker säger är att Abiy Ahmed underskattade TPLFs militära förmåga. Och samtidigt TPLF kanske underskattade också Etiopiens förmåga, för att de var ju egentligen att starta det här så att det blev en väpnad konflikt.
Men sen har vi ju då, vad jag förstår, ytterligare en maktfaktor i det här, just Eritrea som på något sätt kommer in inbjudna egentligen av regimen i landet för att hjälpa till med den här situationen som ytterligare rör till det här.
Precis, då när det här kriget började så kapades ju alla kommunikationer till Tigray. Internet kapades, telefonlinjerna kapades, det gick inte att nå människor som var där, man visste inte vad det pågick. Och nu fortfarande så är alltså mobilinternet avstängt där, så det gick inte att använda internet med sin telefon, men det fanns fungerande wifi-nätverk där åtminstone. Men då så sipprade ut uppgifter om att också eritreanska soldater skulle vara inblandade. Det här var någonting som Abiy Ahmed tillbakavisade väldigt skarpt, att nej, det här stämmer inte alls. Sen i mars i år så erkände han att det finns eritreanska trupper i Tigray och han sa att de ska dra sig bort. Nu är det snart gått 3 månader sedan det och det finns inga tecken på att Eritrea skulle vara på väg bort därifrån. Och orsaken att Eritrea då är intresserad av att vara där och kriga är ju just det här gamla ärkefiendeskapet mot TPLF. Men det som civila berättar som vi pratar med där är att det är just de eritreanska soldaterna som har varit speciellt brutala i det här. De har använt våldtäkt som ett vapen i det här kriget. Kvinnor som har blivit våldtagna säger att de har sagt att de vill utplåna tigrinerna och därför liksom man använder då våldtäkt som ett sätt att, så att säga, försöka få dem gravida med någonting annat än sin egen folkgrupp. Och också människor som har bevittnat massakrar säger att soldaterna har sagt att de vill mörda, vill ha livet av alla tigriner.
Just det, så Pekka Haavisto var inte helt ute och cyklade.
No, jag ska också vara försiktig med vad jag tar för ord i min mun, men det finns mycket etniska aspekter i den där konflikten, eller i det här kriget.
Men du beskrev här lite tidigare det här Abiy Ahmed, så att säga, rise to power, alltså hans liksom egentligen väldigt framgångsrika makttillträde, och han gjorde väldigt mycket för landet, och det ansågs just att Etiopien, nu är de på väg mot ett riktigt sådär demokratiskt samhälle och det här är liksom superlovande. Hur har det gått med den saken? Hur har landet utvecklats då, bortsett från den här liksom krigssituationen då som har uppstått nu?
No, visst, alltså det är ju därför som Abiy Ahmed är väldigt populär också, för han har gjort mycket bra saker för landet. Det har liksom fått in finansiering utomlands ifrån, fått igång liksom produktion, fått igång en ekonomisk motor. Men det här är också någonting som TPLF också var rätt bra på. Under deras tid vid makten så växte Etiopiens ekonomi väldigt, väldigt starkt, och det är någonting som man väljer att, så att säga, inte komma ihåg. Men till exempel här i Addis Abeba så är stödet för Abiy Ahmed väldigt, väldigt starkt. Han är väldigt omtyckt, och det måste vi också komma ihåg att det här kriget i Tigray har ett väldigt starkt stöd bland många människor, eftersom folk behandlades illa under TPLFs tid vid makten, så känner de att det är rimligt att man försöker ställa dem till svars för vad de gjorde. Men att tala om vad som pågår i Tigray är känsligt. I lokala medier så ser man väldigt lite om det här, och det är ju väldigt få förstås här från Addis Abeba som har varit där uppe och sett med egna ögon vad som pågår.
Det hölls ju då alltså val under de här liksom väldigt märkliga förhållandena. Och många sa att det här kommer inte bli någonting. Det är just som du nämnde själv, det här är ett skämt. Det är liksom inte en, delar av landet kunde inte rösta. Och det finns en del i oppositionen som är fängslad och sådär. Hur demokratiskt skulle du säga att det här valet de facto var?
Det beror väldigt mycket på vem man frågar. Det är väldigt svårt att ordna val i det här landet. Här finns 110 miljoner människor. 37 miljoner hade registrerat sig för att rösta. Men när man tänker att det är ett stort, stort land. Många områden är svårnåbara. Det fanns enorma logistiska problem. Många uttryckte det som så att det här var nu det bästa man kunde göra av situationen. Men samtidigt så fanns det en skugga över det här, just precis som du nämnde, med att oppositionskandidater har fängslats. Och sen så har vi då Tigray nu det som är mest uppe på tapeten. Men det finns också etniska konflikter i många andra delar av Etiopien. Och det fanns flera partier som bojkottade de här valen eftersom de sa att det inte är fria demokratiska val.
Sist då, den här enkla lilla frågan, att vad har det för betydelse för resten av regionerna och världen, kanske så där, vad som händer i Etiopien just nu?
Det här valet är ju då ett sätt för Abiy Ahmed att försöka legitimera sin makt, att vara folkvald och ha liksom det i ryggen, för som sagt nu är han inte folkvald utan tillsatt av parlamentet. Men frågan är, vad gör han med den här legitimiteten sen när han blir vald? Hur påverkar det kriget i Tigray? Kommer han att trappa upp där eller kommer det att finnas någon möjlighet till någon slags lösning? Och sen har vi också, Etiopien har lite spända relationer med vissa grannländer, till exempel Sudan. Då när det här kriget började så flydde det ju väldigt många människor över gränsen till Sudan, och där finns en sån här gränsregion mellan Etiopien och Sudan som är väldigt hett omtvistad. Och sen har vi dessutom den här stora The Grand Renaissance Dam, alltså den stora renässansdammen som Etiopien bygger i Nilen. En enorm damm som ska ge elektricitet, som är väldigt, väldigt, väldigt viktigt för utvecklingen och åt en stor del av Etiopien. Men här har vi också, Nilen fortsätter från Etiopien genom Sudan och upp till Egypten. Och Egypten speciellt har varit väldigt orolig för att den här dammen, när den väl fylls, kan hota vattentillförseln till Egypten. Och det har gjort att läget är spänt också på den fronten.
Så han kan potentiellt stabilisera eller destabilisera hela liksom regionen egentligen, låter det som.
Etiopien är väldigt strategiskt en väldigt viktig spelare i hela den här regionen, och det som pågår här påverkar långt utanför landets gränser, så därför är det viktigt att också uppmärksamma att det här valet gick av stapeln och vad det har för betydelse.
Tack så jättemycket, Liselott Lindström, korrespondent alltså i Afrika. Tack för att du var med.
Tack.
Du har lyssnat på Nyhetspodden. Jag heter Thomas Selén. Fortsätt gärna lyssna på oss i framtiden också.